2018 så blev kampen om makten i Wakanda en internationell angelägenhet. För då återvände prins T'Challa för att utkräva sin rätt till tronen och slog på samma gång ut all konkurrens på biorepertoaren. För jag talar naturligtvis om superhjälten Black Panther. Och nu så har uppföljaren Wakanda Forever premiär. Välkommen till Studio DN, jag heter Johan Hilton. Hej Palmira Kokarimenga.
Hej.
Du är journalist och dessutom producent för Studio DN och du har följt det här ämnet kan man säga. Så först och främst, vem är Black Panther?
Ja, Black Panther är ju då en superhjälte i Marvel-universumet, alltså serietidningsföretaget som nu också har gjort en lång, lång rad jätteframgångsrika filmer. Och den här filmen vi pratar om då, Black Panther, som du nämnde i introt, så är ju T'Challa som då är Black Panther också kung över det fiktiva landet Wakanda.
Just det, och Black Panther har en ganska politisk bakgrund, intressant.
Ja, alltså första gången som Black Panther gjorde entré i serietidningarna var i en om Fantastic Four 1966. Så det här var ju då mitt under den amerikanska medborgarrättsrörelsen och många andra rättsrörelser. Men det var några månader innan The Black Panther Party grundades i USA, ska man säga. Men den svarta pantern har ju varit en symbol för i en afroamerikansk kontext även sedan innan dess. Och skaparna av karaktären Black Panther, bland annat Stan Lee som är en av grunderna till Marvel, ligger bakom Spider-Man, Hulken, massa andra.
Hela gänget där verkligen.
Ja, precis. Och även Jack Kirby. Båda de menar att Black Panther på ett eller annat sätt föddes ur en vilja att vilja diversifiera universumet, vilja skapa mer mångfald och så. Sen så kan man i efterhand se att det kanske blev lite stereotypa skildringar ibland. Det var ju fortfarande vita män som skrev om svarta karaktärer. För det var ju då efter ett tag att fler och fler introducerades i det här universumet. Inte bara T'Challa och Black Panther.
Vad var det för stereotyper man såg då?
Men till exempel karaktären M'Baku, som man känner igen om man har sett filmerna till bland annat. Bor ju i en grotta uppe i bergen, klär sig i gorillaskinn och sådär, och kallas då även, gjorde då i alla fall, vet inte riktigt hur det är med det nu, kallades för The Man Ape. Det är en sån stereotyp som jag nu i efterhand har hört folk lyfta fram, att det kanske har landat lite sådär eller åldrats lite sådär. Men ja, även om det då kom ifrån goda syften så verkar det som att Marvel har jobbat på den biten. Numera så har ju till exempel väldigt högprofilerade och kända afroamerikanska författare som Ta-Nehisi Coates och Roxane Gay skrivit om Black Panther.
Alltså skrivit manus då till serietidningen?
Ja, precis. Man har ju nog jobbat lite aktivt på att förändra det här, och man kan ju också bara notera oavsett orsak att M'Baku inte kallas för The Man Ape i filmen.
Men vad är det då för värld vi får besöka i filmen? Vad är Wakanda?
Ja, alltså bara själva landet Wakanda och så har ju politisk signifikant. Det är ett fiktivt land, ett fiktivt afrikanskt land som aldrig koloniserades. De har ju också gömt sig från omvärlden och skyddat sig från att exploateras helt enkelt. Och det är ett land som är högteknologiskt, väldigt avancerat, extremt avancerat. Så att det är väldigt afrofuturistiskt helt enkelt. De har den här fiktiva metallen vibranium som ligger till grund för den högteknologiska utvecklingen. Men samtidigt så är det också ett väldigt traditionellt land fortfarande. Det är ett land som håller hårt på sina traditioner, på sina ritualer. Och det Wakanda vi får besöka i filmen har också tydliga referenser till verkliga afrikanska länder och symboler och traditioner som vi kanske kommer komma in på mer sen. Men så det, Wakanda är en kombination av högteknologiskt och avancerat och traditionellt.
Och oexploaterat utav koloniala krafter, om jag förstår det rätt.
Ja, precis. Så det är ju afrofuturism och någon slags dröm eller utopi. En fantasi om vad skulle kunna hända om länder inte hade koloniserats, till exempel. Man skulle kunna se det som en sån fantasi.
Det finns alltså då en hake med den här filmen som har premiär nu, Wakanda Forever. För det är nämligen så att den ursprungliga Black Panther inte är med i filmen. Vad är det som har hänt?
Precis. Skådespelaren Chadwick Boseman som spelade T'Challa i första filmen gick ju tragiskt bort i cancer år 2020.
Vad vet vi om hur den här berättelsen kommer att fortsätta?
Det vi vet är att de inte har kastat om honom till uppföljaren Wakanda Forever, utan att de också har skrivit in hans död i filmen. Eller vi vet att T'Challa dör även i den här berättelsen. Och det vi har sett i trailers och liknande är bilder på sorgeprocessioner och någon slags begravning möjligtvis. Så att det verkar som att han dör och sörjs även i filmen. Och sen så är det fortfarande lite oklart vad som händer med själva rollen som Black Panther, vem som tar över det.
Men man kan misstänka att det är en titel som går i arv, så att säga.
Det kan man kanske göra. Det finns också i serietidningsuniversumet så finns det en berättelse där lilla systern Shuri tar över som Black Panther under en kort period. Det finns den möjligheten, men vi vet inte riktigt än.
Men Black Panther blev ju en fullkomligt sinnessjuk succé när den hade premiär 2018. Och fick en väldigt stor kulturell betydelse också. Hur?
Ja, bara det att det blev en sån enorm succé har kulturell betydelse i sig. Eftersom att det är den första svarta superhjälten i Marvel-universumet som får en egen film. Och att den blir så stor och att den blir mainstream får stor signifikans. Att det liksom är någonting som slår brett helt enkelt. Och den slog ju verkligen otroligt brett. Den beräknas ha dragit in ungefär 1,3 miljarder dollar.
Shit, det är mycket pengar.
Det är otroligt mycket pengar. Bara en sån sak är liksom kulturellt signifikant, att det inte blir att det här var någonting litet och smalt som bara svarta kan ta del av, till exempel, eller så. Och sen så hade den premiärer i olika länder. Då så var det till exempel, så kommer jag ihåg att jag läste någonting om att den hade någon slags speciell galapremiär i Kisumu i Kenya, där Lupita Nyong'o, skådespelaren som är med i filmen, har sitt ursprung. Wakanda Forever kommer att ha en galapremiär i Lagos i Nigeria också. Vilket, det är ju inte alltid Hollywoodfilmer får så stora galapremiärer på den afrikanska kontinenten, till exempel. Sen har jag också hört det pratas om bara en sån sak som alla stora skådisar som är med. Att man får se så många stora svarta Hollywood-skådisar i samma film. Då var det liksom Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Angela Bassett, Forrest Whitaker. Alltså det är hur många som helst. Det var någon som uttryckte det som att det är som att de har liksom Maserati efter Maserati i garaget och bara rullar ut en efter en. Liksom. Man kan ju å ena sidan säga så här, ja, men det är väldigt kommersiellt, det är mainstream, det är liksom som lätt tuggat, eller vad man ska säga. Men jag kommer ihåg att jag såg en tweet när trailern hade haft premiär till första Black Panther-filmen. Då hade man inte sett så mycket av vad det skulle bli. Det hade bara varit mycket buzz och liksom karaktären hade dykt upp i andra Marvel-filmer och sådär. Och så när den trailern släpptes så var det en kille som twittrade så här. En svart kille då som twittrade så här: "Is this what white people feel like all the time?" Och för att han var liksom helt så här: wow, vad är det precis jag har sett? Han kände sig så empowered. Liksom.
Wakanda är då som sagt en fiktiv nation, men det finns ju faktiskt verkliga paralleller eller förebilder i verkligheten. Vilka är de?
En sån till exempel är den kvinnliga armén i Wakanda som heter Dora Milaje där. Den är inspirerad av en verklig kvinnlig armé eller liksom militärbataljon eller vad man ska kalla det, som fanns i Dahomey som var ett kungadöme i det som idag är Benin i Västafrika. Mm. Det var en kvinnlig armé som fanns mellan 1600- och 1800-talen ungefär, som bland annat gick ut i krig mot de europeiska kolonisatörerna. Och det är en annan sak som liksom är signifikant i Black Panther-filmen också, att den handlar om T'Challa och Black Panther, kungen, var huvudperson i första filmen i alla fall. Men det finns väldigt många starka kvinnliga karaktärer och den här armén är också liksom väldigt signifikant. Och den har en verklig inspiration då. Och det kommer faktiskt en film som handlar bara om dem och deras berättelse snart i slutet på november.
Okej, okay. Ja. Vilken är den då?
The Woman King heter den och Viola Davis bland annat, skådespelaren, har huvudrollen.
Mm. Vad finns det mer för, liksom, vad har man mer hämtat ifrån verkligheten rent inspirationsmässigt?
Det finns mycket inspirationskällor i kostymen bland annat. Kostymdesignen Ruth E. Carter som också vann en Oscar för kostymen i Black Panther. Hon sa att det var viktigt för henne att få Wakanda att kännas som ett land som man faktiskt skulle kunna åka till. Att det inte bara skulle vara afrofuturism och sci-fi utan att det skulle finnas förankring i verklig afrikansk kultur.
Mm. Vi ska faktiskt höra hur det lät när Ruth Carter tog emot sin Oscar.
Marvel may have created the first black superhero but through costume design we turned him into an African king.
Ja, det hon säger här är ju att Marvel gjorde T'Challa till en superhjälte men de via kostymdesign gjorde honom till en afrikansk kung. Och det hon menar där är att i kläderna och i kostymen så ser man ganska mycket inspiration från olika delar av Afrika. En del inspiration kommer till exempel från Tuareg-folket som är ett nomadfolk i Nordafrika och en andel annan inspiration kommer från Masaierna i Östafrika när det gäller smycken till exempel. Och sen så har också drottningen av Wakanda, Ramonda, en huvudbonad som är inspirerad av något som gifta kvinnor i Zulu-folket i Sydafrika har på sig. Så att det finns inspiration från lite olika delar av Afrika representerade i Wakanda.
Mm, den fick ju ett par Oscars. Även musiken fick en Oscar. Och har också hämtat inspiration ifrån kontinenten. Hur då?
Ja, det är ju den svenska Ludwig Göransson som har gjort musiken och som fick en Oscar för den. Och han ville också hämta inspiration från afrikansk musik från olika länder på den afrikanska kontinenten. Bland annat i den här låten som vi hörde i början så är det den senegalesiska artisten Baba Mal som sjunger. Och Ludwig Göransson samarbetade mycket med honom bland annat och besökte honom i norra Senegal och följde med på turné där. Så att när man hör, det är ju en del trummor som man hör mycket. Rakt igenom hela soundtracket skulle man egentligen kunna säga, som är väldigt typiskt traditionellt senegalesisk och västafrikansk musik. Och den här låten, i den här låten så sjunger han också på Fulani, som är folkgruppen som han tillhör i Senegal. Och låten handlar om en elefant som dör och så är det någon som ska ta över. Och det är då symboliken är då att det ska symbolisera en kung som dör och så är det någon som ska ta över. För att i första Black Panther-filmen så har ju då T'Challas pappa nyligen gått bort och filmen handlar om att prinsen ska bli kung. Och så.
Men dels då den här filmen, Black Panther 2018, sen så har vi då The Woman King som kommer. Vad tror du? Hur kommer det sig att alla de här filmerna dyker upp på repertoaren just nu?
Det skulle man kunna säga är en del av en längre utveckling där hela Hollywood och hela Marvel håller på att bli mer diversifierat. Att det kommer först nu, att en film som Black Panther kommer först nu kan man tycka är ganska sent. Men man kan ju rent krasst också säga att med Black Panther så blev det tydligt att det finns pengar att tjäna här, att det är någonting som kan slå brett och kan vara mainstream och att det säljer. Och precis innan Black Panther, året innan, så hade filmen Wonder Woman från DC Comics gjort succé på bio, och det var ungefär ett år innan Black Panther, och då var det med en kvinnlig superhjälte, vilket också var ganska nytt då. Fler och fler kvinnliga superhjältar har ju också tagit plats i Marvels universum de senaste åren. Black Widow är en känd bland annat. Men det var faktiskt inte förrän 2019 som den första kvinnliga superhjälten fick en egen film i Marvel-universumet med Captain Marvel. Och det var ju alltså efter att Black Panther kom ut, och Black Widow fick inte sin egen film förrän 2021. Och sen så kan man också diskutera hur mycket omvärlden spelar in att den här utvecklingen går framåt nu. Att frågor som diversifiering, mångfald, diskriminering tar mer och mer plats i samhället. Kanske också spelar över på filmvärlden. Det är inte otroligt. Och när man pratar om Marvel så är det kanske också värt att nämna att den första kvinnan som skrev ett manus till en Marvel-film var Nicole Perlman, som var med och skrev Guardians of the Galaxy 2014. Och när det gäller liksom annan mångfald, hbtq-karaktärer, har man också pratat mycket om på senaste tiden. Och det första öppet homosexuella paret i en Marvel-film kom med The Eternals 2021. Och sen så säger man att karaktären Valkyrie, som spelas av Tessa Thompson och är med i Thor-filmerna, man säger att hon är en öppet hbtq-karaktär och att det är en av de första, eventuellt bisexuella är hon, även om hon inte har fått någon ordentlig kärleks- eller sexuell relation hittills, vad jag förstår. Så att filmer som Black Panther och liksom annan diversifiering kommer först nu är en del av ett större sammanhang, och det sker på flera plan, och där är det ganska mycket som har hänt de senaste åren.
Mm. Jag såg det att man nu inför premiären har utlyst en all white dress code. Det vill säga att alla som går på premiären, om jag har förstått saken rätt, ska ha på sig vitt. Vad handlar det om?
Ja, precis. Det har kommit som en inbjudan för att hylla T'Challa och då också hylla Chadwick Boseman, skådespelaren som tragiskt gick bort. Det vi har sett hittills från filmen är den här begravningsprocessionen som går. De är vitklädda, alla i den, alla sörjande. Och det grundar sig i en inbjudan på TikTok, en video som har blivit viral, där personen då bjuder in alla som vill att gå vitklädda på premiären för att då delta i den här sorgen och hylla skådespelaren. Och sen så har det också kommit inbjudningar i att om man har afrikanskt påbrå så kan man också klä sig med accentfärger guld och lila, för att det är då Wakandas kungliga färger.
Mm-hmm.
Och om man har bakgrund i något annat land så sägs det också att då kan man ha accentfärger i färgerna som symboliserar det landet då, kanske för att hylla någon slags ursprung. Och jag har sett ett event som här i Stockholm, jag vet inte om det kommer ske i flera svenska städer, att det har kommit en inbjudan till afrosvenskar som vill. Om man vill gå tillsammans så kan man gå och boka biljetter till den här visningen som då är en premiärvisning. Och då finns också den här inbjudan att ha vitt på sig om man vill. Så att det verkar ha spridit sig även hit.
Stort tack för det, Palmira Kokarimenga. Studio DN är slut för idag. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN. Där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger, ansvarig utgivare Peter Wolodarski, och jag heter Johan Hilton.